Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
För mig så är en vårdskuld en skuld som vi har till befolkningen.
De som har fått vänta, de kommer att vara mycket sämre när de väl kommer in i vården.
Vi vet att det i Sverige är 150 000 personer som står och väntar på en operation eller en behandling.
Det är inget att vara stolt över, skulle jag vilja säga, att man faktiskt sliter ut personalen.
Ja, men det ser vi ju tydligt att Sverige är som 21 olika länder.
Det har också kostat en hel del i hälsa hos våra medlemmar.
Vårdskuld. Vad ligger bakom ordet? Hur stor är den här skulden? Är det bara pandemin som är huvudförklaringen till att långt mer än 100 000 operationer och behandlingar är uppskjutna? Och när skulden ska betas av, hur högt blir priset för vårdens anställda? Vad säger vårdens politiska ledare? Och varför sticker Sverige sedan länge ut negativt när det gäller vårdköer? Fredagsintervjun special om vårdskulden. Jag välkomna till en fredagsintervju special med två gäster för att vidga perspektivet. Det är dels Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som organiserar bland annat runt 125 000 sjuksköterskor, men också barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Välkommen!
Tack!
Och finansregionråd i Sveriges största region med över 40 000 vårdanställda, Region Stockholm. Där finns moderata politikern Irene Svenonius. Välkommen till fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
Till att börja med vill jag gärna att vi funderar lite på själva ordet vårdskuld. Är det ett lämpligt ord för det vi ska tala om? Och i så fall, vad är dess innebörd, Irene Svenonius?
Ja, för mig så är en vårdskuld en skuld som vi har till befolkningen. Människor som har behövt sjukvård men inte har kunnat få den på grund av pandemin. Därför att vi har haft så många som har varit ännu mer svårt sjuka och som har behövt vården ännu bättre.
Sineva Ribeiro, vad säger du om termen som vi använder här, vårdskuld?
Jag gillar ju inte ordet vårdskuld. Det är inte så att medlemmarna hos mig eller mina kollegor har en vårdskuld. De har slitit rejält under det här året och 1,5 år. Utan det handlar ju om att vi inte har haft en tillräcklig kompetens redan innan pandemin på plats för att kunna hantera både den vård som bildas under ett år och det vårdbehovet som befolkningen har, men också kunna hantera en pandemi. Och det var ju tydligt. Jag menar, köerna i Sverige och i svensk sjukvård var långa redan långt innan pandemin. Och det berodde ju framförallt på kompetensbrist, skulle jag vilja säga. Eller kompetensförsörjningsproblem. Så att jag tänker att den vårdskuld som nu uttryckts så mycket i media handlar ju egentligen om en vård som faktiskt har fått vänta för att kompetensen inte har funnits på plats för att kunna hantera den. Utan vi har fått prioritera och gör det dagligen fortfarande i vården. Mm. Och det handlar också för mig om att Ja, det är ett politiskt ansvar. Vi lever i en politiskt styrd organisation. Så den skulden vill jag i så fall lägga på Irene och inte på de medarbetarna som finns där ute.
Men jag lägger verkligen inte någon skuld på de anställda. De anställda har slitit det hårdaste de har gjort någonsin i hela sina liv. Jag är väldigt nära hälso- och sjukvården i Stockholm och har sett vilka pass våra anställda har gjort, inte minst på våra akutsjukhus under det gångna året. Jag la inte skulden åt något håll, utan i grunden så är det ju ett virus som är orsaken till den situation vi befinner oss i just nu när det gäller den uppskjutna vården. Annars håller jag ju helt med Sinervari Beiro om att vi har haft vårdköer under lång tid i Sverige. I Stockholm och i Halland har vi haft kortast väntetider alltid. Vi har ju lagt oss vinn om att ge människor vård i tid. Det kan vi ju alldeles särskilt ha en diskussion om. Men dit vill ju vi tillbaka naturligtvis. Efter pandemin så vill vi tillbaka till att människor ska få vård när de behöver dem och där de behöver dem. Det är vi skyldiga våra patienter självfallet.
Om vi då ändå accepterar den här termen vårdskuld som ju ändå etablerad här nu. Vad anser ni om storleken på den? Hur många människor har det senaste året missat eller berövats behandling eller operation som de egentligen borde ha fått? Om Sineva Rebeiro på Vårdförbundet kan börja.
Ja, alltså jag tror egentligen att siffrorna, det finns undangömda siffror och det handlar om alla de som inte har sökt vård. Jag vet, det kom ju någon rapport om cancervården i höstas som visar att det gick omkring ungefär var femte person bara i Stockholm som inte hade fått någon cancerdiagnos trots att de kanske hade, för man har inte sökt. Och det handlar för mig inte om de som har sökt och som får sitta och vänta, utan det är ju så att den vård som har fått stå på vänt och som stod på vänt för ett år sedan, kanske nu inte längre kan vänta. Och det tror jag är viktigt. Alltså har du gått och väntat på en höftprotes i ett helt år, så är du mycket, mycket sämre och hälsan är mycket sämre. Och kanske måste prioriteras upp. Det vi ser och med oro handlar ju också om att de som har fått vänta, de kommer att vara mycket sämre när de väl kommer in i vården. Det kommer att krävas en högre kompetens. Det kommer att krävas en längre vårdtid och en längre rehabilitering. Och då kräver det också en hel del politiska beslut för att vi ska kunna klara det i längden.
Irene Svenonius, är det här lite grann av ett isbergsproblematik? Att vi dels ser verkligen det som har blivit uppskjutet och inte genomfört. Men som Sineva Rebeiro antyder så finns det också de som egentligen borde ha sökt men som har avstått på grund av det här.
Ja, men så är det ju definitivt. Utöver de öppna väntetider där vi vet att vi har människor med diagnos som väntar på en operation eller behandling, så vet ju vi att det är många som har varit rädda för att söka vård. Man har varit rädd för att bli smittad av covid-19 för man själv är en riskgrupp till exempel. Så man har hållit sig borta. Och det är betydligt fler som skulle ha fått diagnos om de hade sökt. Det är jag helt övertygad om.
Och vad är din bild av storleken då på allt detta som behöver göras?
Ja, det är ju svårt att kvantifiera i siffror hur många det är som vi inte känner till. Vi vet att det i Sverige är 150 000 personer som står och väntar på en operation eller en behandling och som har diagnoserna klara. Det var drygt 120 000 innan pandemin, så pass mycket har det vuxit under den här tiden med personer som på nationell nivå. Och de måste vi ju självfallet ta tag i. Men vi måste ju också, precis som Sinerva säger, ta tag i även de som inte har fått en diagnos så att de vågar komma. I Stockholm har ju vi byggt ut den digitala vården oerhört mycket under pandemin. Det har blivit inte bara, vi pratar ofta om digital vård kopplat mot vårdcentralerna. Ja, det har vi också. Alla vårdcentraler måste kunna erbjuda en digital vårdkontakt. För då kan man ju bedöma om man sen ska komma in fysiskt. Och vi har byggt ut även på akutsjukhusen för mottagningsbesök via digitala möten när det bedöms lämpligt.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, kom i höstas med en rapport om hur vården i Sverige klarar sitt uppdrag under förra våren och sommaren framförallt då. Marie Morell som är ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation skrev en artikel på DN Debatt att vårdproduktionen minskade betydligt under den mest intensiva perioden av pandemin under våren. Men sen redan under sommaren så kunde Vårdsverige återgå till nästintill normal produktion. 8 av 10 planerade operationer och behandlingar kunde trots pandemin genomföras, skrev hon i november i sin debattartikel. Så vårdskulden i pandemins spår blev enligt henne mindre än befarat. Sineva Ribeiro, hur stämmer den bilden med den som ni har på Vårdförbundet?
Jo, jag tror att det är precis det som Marie säger, men jag ska säga att det har också kostat en hel del i hälsa hos våra medlemmar. För det vi ser är ju att sjuktalen har ökat, vi ser övertid som aldrig förr, vi ser 70 timmars veckors arbetstid, vi ser långa, långa arbetspass. Och förutom det så tror jag också att patienterna har drabbats. Vi ser ju den rapport som kom från Socialstyrelsen kring vårdskador att det är omvårdnadsskadorna som faktiskt har ökat. Och det bygger ju på att våra inte har funnits där med tillräcklig kompetens. Så att jag skulle vilja säga att jag tror nog Marie har rätt, men jag tror att det handlar mycket om krislägesavtalet och att man faktiskt kunde skala upp de där 30%. Men det kommer, jag tror tyvärr att vi också kommer att se konsekvenserna av det bland personalen. För att man orkar inte hur länge som helst. Och vi vet ju till exempel Stockholm har ju gått på krislägesavtalet sedan januari nu. Och det är samma individer, det är samma personer. Man ser att, vi gjorde vår undersökning ganska nyligen. Man ser att, för vi utvärderar just krislägesavtalet nu. Man ser att den är en skuld till en hel del sjuktal. Den är också en skuld till en hel del ohälsa som man befarar som enskild individ. Så att konsekvenserna av att man faktiskt har använt sig av personalen med både villkor som inte alltid har varit de bästa utan faktiskt försämrade villkor. De konsekvenserna får vi inte nu. De kommer senare, tror jag.
Ni sa från Vårdförbundet i november att arbetsgivarna måste skärpa sig och ta hand om personalen. Ni kände er tydligen lite bortglömda när regionpolitikerna skulle summera hur vården hade mäktat med all extra belastning. På vilket sätt tyckte ni att ni var det?
Men det handlade ju om att vi gick in i en pandemi för 1,5 år sedan nu nästan. Vi fick ju första patienten i mars. Vi gick in i en pandemi där man satte oss i frontlinjen utan tillräckligt skydd. Det vill jag verkligen säga. Och vi såg att hela våren så har vi nog aldrig lagt in så mycket 6XA eller krävt arbetsmiljöåtgärder vad gäller skyddsutrustning. Alltså vi hade inte förberett oss för den här pandemin. Inte minst äldrevården ska jag säga. Men även, och det handlade ju om att man fördelade skyddsutrustningen till sjukhusen. Men det handlar också om att vi såg försämrade villkor. Alltså man gick upp i en arbetstid, veckoarbetstid som egentligen är helt omöjlig med både krislägesavtalet, och Stockholm var ju först i våras. Då prövade vi det krislägesavtalet som vi skrev på faktiskt i mars för ett år sedan. Vi var sist av förbunden att skriva på, och det byggde ju på att vi visste att vi gick in i pandemin med en brist på våra yrken. Och det är klart att det har kostat till hälsa. 80 individer visste vi i november blev utförsäkrade för att de själva blev smittade och fick långvariga symptom.
Men tycker du att det som Sverige begärde av vårdpersonalen förra året, att det var utöver det som är rimligt och mänskligt?
Ja, det tror jag. Och framförallt att vi har satt, vi hade sån stor brist på specialistkompetens, och vi har flyttat runt nästan hälften av våra medlemmar. Så vi har flyttat skolsköterskor till äldrevården, vi har flyttat grundutbildade till intensivvården. Så att du har satt individer i en kunskapsorienterad verksamhet där du kräver egentligen ganska hög kunskap med mycket lägre kunskap, vilket har inneburit att de som har den specialistkunskapen som fanns på arbetsplatsen har fått jobba och slita ganska hårt.
Men bilden på något vis är ju att vårdanställda i Sverige, trots att det låter omänskligt, så har man fixat den här situationen riktigt bra med tanke på hur tufft det har varit. Eller hur? Alltså det ser ju ut som om det här har gått.
Så är det ju alltid. Alltså jag har själv jobbat under Backabranden i natten då de 100 ungdomarna dog i Sverige. Jag jobbade på akuten då.
Diskotekskatastrofen, ja.
Yes, man samlar sig. Och jag vet att vi på morgonkvisten där, jag jobbade natten på akuten, vi tömde akuten på 40 minuter. På morgonkvisten där så fick jag ringa tillbaka till kollegor och säga, ni behöver inte komma. Jag behövde inte ens ringa in folk, utan man kommer. Man vet att man har en kunskap som faktiskt behövs. Det som nu jag känner att medlemmarna, för vi tittade på det, alltså tilltron till politiker och arbetsgivare nu har ju faktiskt gått ner rejält bland våra medlemmar. Och det handlar om att när man väl ställer upp, då vill man också att politiken och arbetsgivaren ska faktiskt se att det är det man har gjort. Och det saknar nu många av mina kollegor. Så att ja, vi ställer upp, vi vet att kompetensen behövs och man orkar ganska mycket i arbetslaget. Och det man säger från våra medlemmar handlar om att jo, men i arbetslaget har jag ju trivs och vi har verkligen försökt att hjälpa till och göra allt vi kan. Men i längden så håller det ju inte. Utan då får vi de höga sjuktalen. Vi får folk, jag menar Caroline ska tappa 30 intensivvårdssjuksköterskor på ett år. Det är väldigt mycket. Vi har inte råd att tappa en enda egentligen. Så att då lämnar folk för man ser en risk för sin egen hälsa.
Irene Svenonius, Region Stockholm. Du är inte ansvarig för hela Sveriges vård, men ändå. Vad är din reaktion på det som sägs nu av Vårdförbundet?
Men jag håller ju helt med Sinerva om trycket som har varit i vården och hur fantastiskt de anställda i alla vårdprofessionerna har agerat under den här pandemin. Det jag vänder mig lite emot det är att inte samhället i övrigt eller arbetsgivarna, vi i politiken, skulle se de prestationer som personalen har utfört. För det gör vi verkligen. Vi ser hur de har med flexibilitet och med fantastisk kunskap löst en oerhört svår situation. Och där vi också ser hur vårdanställda, när man ställdes inför den här pandemin med en helt ny sjukdom, lärde sig vad som var bästa behandlingsmetoder och som gör att vi ser att vi idag har en mycket, mycket högre överlevnad. Inser jag att folk har jobbat stenhårt, att det har varit fruktansvärda pass där det inte bara handlar om själva omvårdnadsarbetet och den utförda vården som är tuff, utan där det lika mycket handlar om en väldigt hög psykisk belastning när man får se de här svårt sjuka patienterna som inte heller får ta emot sina anhöriga på besök utan är väldigt ensamma och där man som vårdanställd både ska sköta sitt arbete och nästan vara ställföreträdande anhörig för de här många döende patienter ibland och patienter som vaknar upp efter nedsövning, att ta hand om dem. Jo, vi ser verkligen det tuffa jobbet. Vad vi gjorde förra året, det var ju att vi omedelbart erbjöd krisstöd och det har vi kvar. Dygnet runt, veckorna runt, oavsett om det är röda dagar eller svarta dagar i kalendern, så kan våra anställda ringa en kristelefon. Man kan få stöd med personliga samtal eller i grupp. För vi förstår att man måste få kunna omhänderta allt vad man har varit med om. Det här ser vi som ett jätteviktigt sätt att förebygga ohälsa hos våra anställda.
Sinéva Ribeiro, vad borde regionpolitikerna ha gjort mer som de inte har gjort enligt er?
Men det handlar ju om återhämtning, vila, det handlar om att värdera jobbet. Vi vet ju till exempel att Stockholm faktiskt i år har lagt under industrimärket i lönerevision för våra yrken och Vårdförbundets medlemsgrupper, vilket gör att man känner inte att man faktiskt har blivit värderad utifrån det man har ställt upp i. Det handlar också om att man faktiskt inte åtgärdar att 30 intensivvårdssjuksköterskor går, utan det största fina universitetssjukhuset väljer istället att komma med förslag om att sänka kompetensnivån på intensivvården. Vi ser att vi har haft ett akademiskt avtal för specialisttjänstgöring som man inte har tagit till sig. Alltså vi behöver ju fler specialister, det vet vi. Att göra det inom ramen för anställning är lösningen. Tyvärr har vi inte fått till ett sådant avtal i Stockholm och inte överallt i regionerna. Kommunerna har faktiskt agerat i år, och det ser vi att där skriver vi massor med sådana avtal just nu. De ser vinsterna i det. Men det handlar om att det finns en stor ilska kring medlemmarna om att man tycker att efter ett sånt här år att inte värdera kunskapen i lön och att inte värdera kunskapen utan istället sänka den på arbetsplatserna. Det blir en tillitsfråga, och då tappar man tilltron. Vilket gör att fler lämnar.
Är ni för dåliga, Irene Svenonius, på att både i handling och med symbolik visa att ni uppskattar personalen så mycket som ni gör?
Jag har ju självfallet en annan uppfattning där. Region Stockholm har Sveriges högsta löner för sjuksköterskor, och det är någonting som jag är oerhört stolt över. Jag vill att vi ska fortsatt ha Sveriges högsta löner för sjuksköterskor, och vi vill ju också att topplönerna ska kunna gå upp ytterligare, att vi verkligen ska...
Men hur tolkar du missnöjet då som kommer fram ändå, trots det, din beskrivning här?
Ja, att det finns ju absolut alltid en frustration att man alltid kan göra mer från anställdas sida. Jag känner inte igen det Sinarva säger om lönerevisionen. Hon vet säkert mer i så fall än vad jag vet, för det är inte någon information som jag har. Lönerevisionen pågår fortfarande i Stockholm, och där jag uppfattar att man följer avtal och jobbar med belöningar. Vad vi dessutom säger i Region Stockholm är ju precis som förra året. Det är ju det Sinarva var inne på tidigare, nämligen behovet av återhämtning. Som region kunde vi ge våra anställda i vården som så önskade 4 veckors semester sommaren 2020. Det prioriterade vi, och det gör vi i år
väldigt
igen.
Olika. Ja, och det finns ju, det vet vi, stora regionala skillnader, vilket innebär att även vårdskuldens nivå är väldigt olika stor i de 21 regionerna. Och så att allt det som du beskriver, Sinarva, det är inte lika överallt. Vad är din slutsats av att det är alla de här skillnaderna? Vad säger det, och vad betyder det för hur man framöver ska hantera vårdskulden, att det är så olika?
Alltså, den vård som vi ger i Sverige idag är inte jämlik, och patienter hamnar ofta i kläm mellan både huvudmän och vårdgivare, men också mellan vårdpersonal, vårdutrustning och förutsättningar på arbetsplatsen att kunna ge den allra bästa vården. Och jag tänker att hur olika kan lilla vårdsverige egentligen vara? Det är ju en fundering. Vi går till exempel ut, och jag håller med dig, ni lyckades ge 4 veckors semester, men ni hade också krislägesavtalet hela sommaren, annars hade det inte gått. Och det är viktigt att veta då att det personalen har betalat för sina 4 veckors semester är 70 timmars veckor. Och jag tycker att det är inget att vara stolt över, skulle jag vilja säga, att man faktiskt sliter ut personalen. Så att jag skulle vilja att man faktiskt såg till att kompetensförsörja för 12 månader om året och inte bara 11 eller 10. Vi ser ju redan nu i maj, mars börjar man säga att man inte klarar av semestern. Och jag tror inte att ni kommer klara av det heller i år, Irene, så som de signalerna jag får. Men för mig handlar det också om att faktiskt inse att man behöver ta ner alla murar. Man behöver samverka mer. Och vi kräver till exempel en samverkan kring intensivvårdsplatserna i sommar. Vi ser att det är väldigt olika. Jag kan ju bara säga att som förbund så har vi hanterat, det är som om vi har hanterat 21 olika länder, när vi har hanterat 21 olika regioner. Och det handlar både, det kan handla om små saker som skyddsutrustning, vad gäller. Gravida medlemmar, vad gäller. Jo, det gäller väldigt olika i hela Sverige. Och det blir lite konstigt för oss. Förutom det så har vi liksom 290 kommuner där vi också har hanterat frågorna olika. Trots att det har varit en pandemi, trots att vi har haft en en regering och en folkhälsomyndighet som har gått ut med rekommendationer. Socialstyrelsen har rättat till sina tillsynsunderlag och ändå blir det så olika. Och jag tror egentligen att det har ju pandemin visat. Hur olika kan det få vara i lilla vårdsverige? Det är ett litet sjukvårdsland, det är inget stort sjukvårdsland. Och hur olika kan det vara? Och var någonstans behöver vi se till att samverkan inte drabbar de vi finns till för, men också ser till att som medarbetare att flytta runt i den här vården är inte enkelt, för det hanteras väldigt olika. Och där tror jag, där har pandemin visat på olikheter som jag tror inte vi kan fortsätta med, utan det kommer att krävas kanske en annan styrning av vissa frågor. Ibland kan jag fråga mig till exempel, universitetssjukhus, varför är de inte statliga? I Norden är vi det enda landet där de inte är det. De har forskning, utbildning och specialist, högspecialistvården. Och ändå så ser det så olika ut i våra universitetssjukhus. Så att det ser väldigt olika ut och det tror jag inte håller. Jag tror faktiskt inte det håller.
Irene Svenonius, om du lyfter lite grann från den region som du är ansvarig för och inte berätta bara vad duktiga ni är i Region Stockholm, utan den här, det som Sineva Rebeimer beskriver, det här, hur det kan vara som det är i Sverige med 21 regioner och så olika, vad tänker du om det?
Ja, men det ser vi ju tydligt att Sverige är som 21 olika länder. Och det är självklart att det ska ju inte befolkningen behöva acceptera. Sineva ser det utifrån sina medlemmar. Jag ser det utifrån alla medborgare, inklusive Sinevas medlemmar. Så det är ju inte rimligt. Där Sineva talar om skillnader mellan olika avtal och hur man tolkar dem, så kan jag ju se att vårdskulden ser helt olika ut. Väntetiderna i vården, vårdköerna som vi hade långt före pandemin, det är olika. Om du bor i Halland eller om du bor i Stockholm så får du alltid snabbare vård. Det är så, det är en naturlag som ligger många år tillbaka i tiden.
Vad är det som är naturlag i detta?
Ja, men naturlagen ligger naturligtvis i att vi som regioner väljer ju att släppa in alla vårdgivare som kan vara med och hjälpa till, som håller kvalitetskraven högt och människor kan välja. Vi håller heller inte folk fastlåsta i vårt län, utan man kan få åka någon annanstans och man får välja andra vårdgivare. Men så gör man inte i alla andra län. Jag tror att vi till att börja med borde börja göra så att länen, alltså att medborgare i län med långa väntetider kan åtminstone få åka till ett annat län snabbare, inte vänta de 90 dagarna ens, för att vi ska få en jämlik vård i Sverige. Man måste kunna få snabbare vård än vad vi har fått så här långt. Det måste bli ett slut på det. Därför att i vissa län kanske man får gå i åratal och ha oerhört ont i sin höftled eller till och med gå bort innan man hinner få sin operation, medan man i ett annat län får en snabbare vårdtid.
Men det är det möjligt att få till en jämlik vård och ändå bibehålla den här regionstrukturen? Eller är den strukturen ett hinder för det som ni vill uppnå?
Alltså, jag skulle ju säga så här, att det finns så många saker som tynger vården och som därmed också tynger vårdens anställda och som gör att de inte hinner med att jobba lika mycket med sina patienter som de annars skulle göra. Det handlar om att se över den statliga myndighetsstrukturen som lägger väldigt mycket administrativ belastning på oss. Sineva räknade upp ett antal olika statliga myndigheter som har gjort förändringar i pandemin. Det finns ännu fler som går in och detaljstyr i hur vården ska utföras och följas upp. Och sen har vi den regionala nivån. Sen har vi dessutom äldreomsorgen som ligger i kommunerna och där det ju allt mera är vårdliknande. Och där brytningspunkten mellan hälso- och sjukvården och äldreomsorgen blir allt mer svårbedömd. Det här kan man inte bara sitta och säga mellan tummen och pekfingret, nu gör vi så här. Men det här är faktiskt frågor som man behöver se över på riktigt i Sverige.
Sineva?
Ja, jag skulle vilja säga att det finns någon tendens att vi alltid ska säga vad som är bra. Men jag tror också att om vi ska utveckla hälso- och sjukvården i Sverige, inte minst äldrevården, så behöver vi också ta i det som inte är bra. Och jag tänker att det som har hänt nu det här senaste året.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Som på något sätt inte är något nytt, men som pandemin satt fingret på. Det handlar IVO-anmälningar, alltså anmälningar till IVO har ökat markant, ska vi säga. Arbetsskadorna har ökat markant. Övertiden ska vi inte prata om. Och det vi ser, som jag tror alla ser, är att när vi tittar på hur ser det egentligen ut med kompetensförsörjningen, och jag kan ta Stockholm för det var det jag plockade fram inför det här mötet, så ser vi ju att antalet administratörer ökar markant om man jämför med vårdpersonal närmast patienterna, och då pratar jag till exempel om sjuksköterskor. Vi ser att ökningen går inte ens att jämföra. Man behåller inte den personal som finns närmast de vi finns till för, utan, och det är ju liksom SKRs egen statistik, Colada, som jag var inne i, där vi ser att om vi tittar på administratörer så ökar man 13% mer förra året kontra vad man gör med sjuksköterska till exempel i Stockholm.
Är det per definition någonting dåligt, menar du, att det blir fler administratörer?
Ja, det blir ju att du gör satsningar långt borta från patienterna när det är behovet som vi har idag är att faktiskt säkra upp kompetensen närmast de vi finns till för.
Men jag känner ju inte igen de här siffrorna överhuvudtaget, för i de underlag.
Ja, men det är egen
för statistik. Den statistik som jag har tagit fram inför att vi gjorde bokslutet, så ser ju vi att vi har minskat administratörerna kraftigt i vårt län. Vi har ökat antalet vårdplatser i Region Stockholm. Det inledde vi redan före pandemin. Sedan är 2020 och 2021 kommer att vara väldigt ovanliga år på grund av pandemin. Men det är ändå på det sättet. Vi ser att vi har allt fler som söker lediga jobb inom vården i Stockholm. Det är vi oerhört glada för. Och vi ser att vi har anställt just fler sjuksköterskor som har gjort att vi har kunnat öppna fler vårdplatser. När ett stort sjukhus som Cineva har hänvisat till minskade antalet chefer med 20%, då ökade antalet öppna vårdplatser med 25% för pengarna lades på sjuksköterskor. Det borde du vara lika glad över som jag.
Cineva Ribeiro, du sa förut att 30 IVA-sjuksköterskor hade slutat. Ni varnade på Vårdförbundet i höstas för att det kan bli en massflykt från sjuksköterskeyrket. Har det blivit det?
Alltså, vi ser så här. De signalerna vi får, man lämnar inte yrket, man lämnar arbetsgivaren. Så man väljer andra arbetsgivare. Vi vet att vi har väldigt många intensivvårdssjuksköterskor i Sverige som inte jobbar på intensivvårdsavdelningar. Och vi såg ju det under pandemin då, alltså vi fick ju in sjuksköterskor med specialistkompetens från SSAB, Volvo, som då ställer upp i att jobba i vården, men som faktiskt har valt bort vården helt och hållet. Och de ökar.
Är det över hela landet eller är det här?
Över hela landet. 13 200 har lämnat sjukvården helt och hållet. Alltså jobbar inte i sjukvården. Man lämnar ju inte in sin legitimation, vilket innebär att de finns ju med i statistiken som om vi var så många. Men de finns inte i hälso- och sjukvården. Och den senaste undersökningen vi har, så finns det risk att 6 000 lämnar till. Alltså det är det vi får till oss.
Irene Svinonis beskriver ju Region Stockholm som att där fungerar väldigt mycket bra och det är attraktivt att jobba där. Det är många som söker. Tycker du, Cineva Ribeiro, att Region Stockholm avviker från många andra regioner då och är bättre? Eller vad är din bild av detta?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är inte den bilden vi får av våra medlemmar, utan Det ser olika ut i landet, men vi ser till exempel när det gäller krislägesavtalet så tycker vi att när vi utvärderar nu att Stockholm använde krislägesavtalet helt fel förra våren, vilket gjorde att man ser rött skynke när man pratar krislägesavtal i Stockholm. Vi kan inte ens nämna krislägesavtal, utan det medlemmarna vill är att vi ser upp det imorgon eller igår, kan jag säga. Och det tänker jag att det blir ett problem under en pandemi om man inte ser oss som en samtalspartner. Vi skulle kunna mycket väl jobba mycket mer gemensamt, och jag har en bild av att när det blir en pandemi så ska ju samverkan stärkas, för vi är parter lokalt. Och jag ser tyvärr att vi har två samverkansavtal som har sagts upp under det här året lokalt, alltså i regioner. Det är inte Stockholm, men vi har två regioner där man har sagt upp avtalet.
Här är ju faktiskt min bild att vår samverkan med de fackliga organisationerna, inklusive Vårdförbundet, har varit oerhört nära under hela pandemin. Vår HR-direktör har haft daglig förbindelse med de fackliga organisationerna, just för att vi tycker att det är så viktigt att man samarbetar och hittar gemensamma lösningar. Sedan måste det också finnas en väl fungerande facklig samverkan hos varje vårdgivare, självfallet, för att arbetssituationen ska fungera. Vi har varit oerhört måna om att våra medarbetare, att de ska ha en så dräglig tillvaro det går i en fruktansvärd situation som den här pandemin utgör. Och att vi självfallet ska dra med oss lärdomar från den här pandemin in i livet efter pandemin, för att vi ska kunna göra saker ännu bättre. Jag kan ju tänka att det är oerhört olyckligt om man inte skulle använda krislägesavtal när man faktiskt ska använda det. Därför att man blir rädd för att använda det. För då kommer ju inte våra medarbetare att få rätt betalt. Krislägesavtalet ska ju ersätta på ett oerhört högt sätt, rättmätigt, för de insatser som man gör extraordinärt under en kris. Och det var också därför som krislägesavtalet aktiverades. Sen har det varit olika antal personer anvisade på de här. Så mest var det väl 1600 personer sammantaget under våren 2020. Nu är det under 300, 270 personer någonting, tror jag, i Region Stockholm. Så att det är ju väldigt olika antal.
Vi lämnar det perspektivet nu, tycker jag, och går in i patientsituationen, som ju vården väldigt mycket handlar om ändå. Vi har i Sverige en nationell vårdgaranti sedan nästan 11 år. Den innehåller tre siffror eller tal som handlar om antal dagar, 0, 3 och 90. Om man söker primärvård ska man få kontakt samma dag, 0 dagars väntan alltså. Inom 3 dagar ska man få en medicinsk bedömning, om en sån önskas, och i den specialiserade vården ska man som patient inte behöva vänta i mer än 90 dagar. Det här är förstås någonting som inte har gått att upprätthålla här nu. Vilka chanser finns det att svensk vård återigen ska kunna leva upp till den här garantin, Sineva Ribeiro?
För oss handlar det väldigt mycket om kompetensförsörjningen, om vi ska kunna leva upp till den. Och jag tänker, idag är det ju ingen region som lever upp till den så som det ser ut just nu.
Är det antalet sjuksköterskor och läkare och undersköterskor du talar om då, eller är det någonting annat också?
Jag tänker att det handlar om att möta upp med det kompetensbehovet som de här patienterna kommer att behöva. Alltså det handlar för mig väldigt mycket, alltså idag har vi 21 regioner har brist på specialistsjuksköterskor till exempel. 19 av 21 har brist på barnmorskor, bara det. 18 av 21 har brist på röntgensjuksköterskor. Utan diagnos så blir det ingen operation, kan jag säga. Jag ser ju att det handlar väldigt mycket om att minska de vårdskador som faktiskt drabbar de vi finns till för. Det handlar för mig om att jobba väldigt mycket förebyggande ute i samhället, så att vi faktiskt inte behöver åka in till sjukhus, så att vi faktiskt kan förebygga ohälsa. Men vi vet ju, 100 000 skadas varje år, även i år, och många fler omvårdnadsskador. Det kostar 9 miljarder kronor i det. Och det handlar om att vi ska bedriva en hälso- och sjukvård som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Och jag kan bara ta en studie som kom nu i veckan från Queensland i Australien. Och man kan väl säga, vi får ofta höra, man kan inte jämföra, men det finns ändå saker vi kan jämföra. Och där såg man till exempel att om man kunde se till att sjuksköterskor på en vanlig kirurg, ortoped, medicinavdelning hade 4 patienter per sjuksköterska, då minskade sjukhusvistelserna, var kortare, återinläggningarna fanns inte och dödsfallen minskade, vilket gjorde att kostnaderna minskade. Och vi gör lite tvärtom i Sverige just nu. Vi ser till att en intensivvårdssköterska istället för att ha 2 patienter kan ha upp till 7 patienter. Det kommer att kosta. Det kostar befolkningen den hälsan. Så att jag vill se en kompetensförsörjningsplan som är långsiktig för att vi ska kunna ha dem på plats.
Irene Svenonius, vårdgarantin, när kan den här hållas? Det är ju ett slags löfte detta som ju då naturligtvis framstår som avlägset idag. När kan det här vara någonting som man faktiskt håller till punkt och pricka?
Jag tycker ju att det måste vara fullt fokus från alla Sveriges regioner när vi nu har besegrat pandemin, att åter ge oss på vårdköerna så att människor får sin vård i tid. Nu har vi ju den här upparbetade vårdskulden som vi talade om, och den kommer att ta under det här året och nästa år att beta av. Det är jag tyvärr helt övertygad om att det kommer att ta. Sen är jag ju övertygad också om att det går att bedriva en hälso- och sjukvård utan långa väntetider. Det har vi visat, det har Halland visat, det finns andra länder som visar på det. Svensk hälso- och sjukvård håller en mycket, mycket hög medicinsk klass när människor väl kommer in och får den här vården. När de väl får den här vården.
När de väl får den, ja. Men väntetiderna är ju...
De är oacceptabla.
Sverige är svagt jämfört med andra länder. Vi ligger bra till när det handlar om att folk uppskattar den vård de får mycket. Det är helt klart. Men när de svarar hur nära är det till den vård de behöver, så ligger vi sämre till. Ja, redan före pandemin så var det 113 000 patienter som stod i kö till operation eller åtgärd i specialistvården. Det här var ju känt att en brist vi hade redan innan pandemin slog till. Och det finns också med en klausul i det så kallade januariavtalet om en generalplan för kortare köer. Så att målbeskrivningen finns redan där, men finns det någon slags verkstad som tyder på att det här är på väg att bli verklighet?
Men det måste man ju säga, det är ju återigen, man måste ju titta till där, var har det funkat tidigare, vad är det som löser uppgiften? Jo, men det handlar ju om att använda alla vårdgivare som finns, att kasta bort en eller annan ideologisk skygglapp, kort sagt, mot privata vårdgivare i hela Sverige. Och jag är också övertygad om att när vårdens anställda får ägna sig åt vård och patienter och får mindre administrativ belastning, då kommer det också att innebära att effektiviteten i vården ökar så vi kan behandla fler. Och det, vad vi har sett är ju att där vi låter medarbetare i olika professioner gå igenom sina processer och sätta ihop det själva och med mindre politisk klåfingrighet, då leder det till att vi kan operera fler och att vi har en högre överlevnad efter operation.
Sineva Ribeiro, är det rätt analys?
Jag skulle vilja säga så här, vi kommer inte att nå det om vi inte gör någonting åt antalet sjuksköterskor per 100 000 invånare. Vi ligger lägst i hela Norden, vi ligger lägre än många EU-länder och det kommer inte att gå, kan jag säga.
Och hur ökar man det då? Hur går det till?
Det gäller att planera för att faktiskt utbilda, och då är det hela kedjan. Det räcker inte bara att öka utbildningsplatserna. Vi har en VFU-rapport som kom igår, det vill säga en verksamhetsförlagd utbildning där vi har studenter under förra året som har fått förlänga sin utbildning med ett halvår för att de inte har fått någon verksamhetsförlagd utbildning med en handledare. Alltså vi har, på universitetet ser jag ju att vi har professurer som är långt över pensionsålder och vi fyller inte på med nytt. Men nya där. Så jag tänker att någonstans så handlar det om en kompetensförsörjning utifrån behovet och att faktiskt sätta sig ner och planera för det så att vi 2035 kan ha det. Vi vet att det är det som krävs.
Men du, för att få fler sjuksköterskor, då kan man väl inte åstadkomma genom politiska beslut om de här utbildade personerna inte finns i samhället eller människor söker sig dit?
Men det handlar ju om att vi lever i en politiskt styrd verksamhet, så är det ju, som politiken styr. Det vill säga, man styr både villkoren, förutsättningarna för de här, och som gör att unga söker eller inte. Man kan se till att det finns kollektivavtal tillsammans med oss om fler specialistutbildade, det vill säga att man läser på halvtid. Det kommer inte gå annars, kan jag säga. Det kostar för mycket att betala sin egen specialist och gå tillbaka och dessutom få sänka lönen. Och då vill jag säga, Irene, att jag pratade med en intensivvårdssköterska igår som faktiskt inte gick till intensiven efter färdig utbildning, för hon skulle gå ner 5 000 kronor i lön i Stockholm, vilket jag tycker är, det är inte klokt faktiskt. Och det andra handlar om att ha en plan på längre sikt där vi ser hela kedjan. Utan det så kommer de här köerna att bestå, och vi kommer som professioner och legitimerade professioner att få prioritera. För det görs varje dag. Vem behöver vården mest just nu? Och vi prioriterar då bort också de som kanske skulle behöva.
Jag tror att Sinerva glömmer en viktig sak här, och det är att Region Stockholm är en av de regioner som sedan flera år tillbaka just erbjuder betalad specialistutbildning för sjuksköterskor. Vi har en särskild kompetensutvecklingspott centralt på 200 miljoner. 100 miljoner av dem går till Sinervas medlemmar. Det kanske andra fackliga organisationer har synpunkter på, men jag är oerhört glad över att vi kan göra på det sättet. Det är barnmorskor, det är biomedicinska analytiker och det är specialistsjuksköterskor.
Nu är det inte tänkt att fredagsintervjun special ska bli någon slags avtalsförhandling, utan Nej. Vi ska försöka reda ut vad vårdskulden består i och om det finns en human väg ut ur det här, naturligtvis. Som en följd av pandemikrisen så har ju väldigt många fått ställa om, inklusive patienterna, och bland annat så har den digitalt givna förmedlade vården ökat ordentligt. Man kan nästan tala om ett slags digitalt vårdgenombrott. Hur pass omfattande är den där förändringen det senaste året, och är det här en av lösningarna för att kunna beta av vårdskulden effektivare? Vad säger Irene Svenonius?
Det är ju definitivt ett stort genombrott för den digitala vården som vi ser. Det har blivit den trygga vägen för människor att ha en första vårdkontakt och kunna få en bedömning av, behöver jag komma och träffa min doktor fysiskt på vårdcentralen? Det har också blivit ett tryggt sätt att kunna ha en uppföljning med sitt akutsjukhus efter en operation eller inför en operation, cancerbehandlingar. Och jag är övertygad om att det är här för att stanna. Det är oerhörda fördelar för både patient och vård. Inte minst så minskade ju smittspridningen även av andra sjukdomar än bara covid-19, och många är ju infektionskänsliga.
Hur mycket tjänar vi på digitaliseringen i effektivitet?
Just nu har vi ju inte sett att vi har tjänat någonting på det. Men det kommer vi att göra, det är jag helt övertygad om. Nu har vi varit i en pandemi och det har varit en väldigt speciell situation. Men jag är övertygad om att vi kommer att se tidsvinster i samhället. Både för patienterna som kanske inte behöver ta ledigt från jobbet och för att åka till sitt vårdbesök. Men också för att vården hinner att göra första bedömningar. Och vi ska inte heller bortse från någonting som är oerhört viktigt, att patienterna ska vara på rätt vårdnivå, så att man inte som patient söker och tycker att all vård är ju sjuk, det måste vara sjukhusvård, utan det ska bli enkelt att komma till det här första besöket på rätt vårdnivå.
Sinéva Ribeiro, är du lika entusiastisk för den digitalt givna vården?
Jag kan säga så här, när vi efterfrågar bland våra medlemmar så blir man nästan chockad när man kommer ut och har gått en utbildning. Man är van att hantera liksom en mobiltelefon, man är van att hantera IT-lösningar, men det är en stor avsaknad av dem i hälso- och sjukvården. Och där vill jag verkligen säga att jag tror att vi kommer inte att kunna hantera den digitala lösningen om vi inte ser till att vi har en gemensam journal i landet, att jag faktiskt får äga min journal Och vi ser ju nu när vi har flyttat runt intensivvårdspatienter så har vi fått dra ut pappersjournaler för att följa med patienten, för att systemen inte pratar med varandra i de olika regionerna. Alltså det här håller inte. Och är medlemmarna rädda för det? De är rädda för att de inte ska få till de där digitala lösningarna, tror jag.
Men vems fel är att det här inte är gjort på ett klokt och modernt sätt då?
Alltså jag tror ju att det bygger på att varje region har jobbat med sitt system, och jag vet ju att de tre stora regionerna försökte för några år sedan att faktiskt se till att få ett system, och det gick inte det heller. Och där tror jag att vi behöver ha en statlig lösning för lilla Vårdsverige som faktiskt gör att jag som patient äger min journal och söker vård var jag än söker den i Sverige, så har jag med mig den. Det är ett stressmoment skulle jag vilja säga, som tar ganska mycket tid av våra medlemmar när de sitter i vården.
Men kräver det här nya beslut på 21 platser i Sverige för att det här ska fungera väl, eller är det någonting som kunde bestämmas på centralort och få det här mera smidigt?
Jag tror att det är som det ser ut idag, men det kan väl Irene svara på, är väl att det behövs ett beslut i 21 olika regioner och 290 kommuner. Men jag tror ju att det kommer inte att hålla. Vi kommer inte att kunna hamna så långt bak i den digitaliserade världen om inte vi ser till att vi har ett hälso- och sjukvårdssystem som är ganska lika och som pratar med varandra, inte minst.
Och jag tror ju också att vi måste ha modeller för där patienterna äger sina egna vårduppgifter och att de följer patienten oavsett vilken vårdgivare man går till och oavsett var i landet. Det här är ju inte bara en stress för vårdanställda, det här är ju en oerhört stress för patienter som åker över länsgränser. Jag bor ju i Stockholm och här är det ju väldigt vanligt med att sörmlänningar, västmanlänningar, folk som bor i Uppsala och här i Stockholm, att vi åker lite kors och tvärs faktiskt. Väldigt integrerad boende- och arbetsmarknad och vårdmarknad. Och då måste detta fungera på ett bra sätt. Jag tror dock inte att man ska prata om att vi ska ha ett system. Jag tror vi ska sätta standards som gör att olika system kan prata med varandra. För då kan man också modernisera olika moduler i det här. Men det är teknik och jag är verkligen inte någon IT-tekniker. Jag vill bara att detta måste fungera. Och Sverige är för litet för att ha 21 olika sätt.
Jag vill säga att jag är inte heller IT-tekniker, men jag säger att det du lyfter nu som behöver göras har vi pratat om så länge jag har funnits som sjuksköterska, och det är över 32 år i det, och ingenting har hänt. Så att jag tror att till slut måste någon sätta ner, alltså politiken måste sätta ner foten och säga nu gör vi det här tillsammans, annars kommer det inte att gå.
Att ingå i publiken som läsare och lyssnare till kvartalspoddar och andra publiceringar är att ha två viktiga roller samtidigt. Man är inte bara mottagare, man är också garanten för att Kvartal ska leva kvar och fortsätta leverera förstklassig analys och journalistik. Allt fler i vår publik är med och finansierar det som Kvartal gör genom att bli licensgivare eller att sända summor till Kvartal med Swish exempelvis. På hemsidan berättar vi om alla alternativ som finns, och det är frivilligt att betala. Nu fortsätter fredagsintervjun special om vårdskulden med Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Nu är det slutet på maj, och efter en tuff och slitsam tredje våg så minskar nu smittspridningen och vissa lättnader i myndigheternas restriktioner är på gång. Känslan är att det värsta är över, det tror jag att många känner, trots alla varningar för att ropa hej allt för tidigt. Och jag såg en intervju häromdagen med en IVA-sjuksköterska i Västra Götaland, den närheten av dig, Sineva, som beskrev att ett skäl till att det har varit så otroligt tungt för vårdpersonalen efter den här långa tiden med belastning är att det har varit så ovisst. När ska det här ta slut? Det har aldrig funnits ett målsnöre, sa hon då i den intervjun. Frågan är om ni två kan skymta något målsnöre.
Jag kan få börja, om det är okej. Okay. Alltså jag tänker så här, att vi ser en hel del mutationer. Vi ser också att trots att vi har personer som har blivit fått sin andra dos, som faktiskt ligger på intensivvård. Och jag tror inte att hösten, att vi ska ta det lugnt i höst, utan jag tror att vi kommer att leva med den här pandemin ett långt tag framöver, och att vi kommer att behöva hålla i framförallt de mutationerna som kommer. Jag tänker också att jag tror att när det gäller, vi kommer att behöva samordna även höst och nästa vår en hel del av det som vi samordnar redan nu för att det ska fungera i hälso- och sjukvården. Intensivvårdsplatser är en sån sak som jag tror vi kommer att behöva samordna. Nej, jag tror inte det är över i höst och jag tror inte det är över 1 september trots att vi kanske har vaccinerat 70%. För det visar ju undersökningen att befolkningen i Sverige är positiva till vaccin och de tar gärna sitt vaccin. Det är väldigt många som blir irriterade för att det inte finns några tider, vilket i sig är positivt att vi vill vaccinera oss. Men med det är det inte sagt att det är tryggt och att det är över. Tyvärr så tror jag inte det, utan vi kommer att leva med det framförallt i höst. Det tror jag.
Jag säger så här att vi kommer att ha covid-19 kvar i världen för evig tid. Men med vaccinets hjälp så har vi ju betvingat det här hemska viruset. Så att vi har kunnat skydda de som riskerar svår sjukdom, de som riskerar att dö av den här sjukdomen. Och i den meningen så ser vi ju nu ett ljus i tunneln. Därför att framåt midsommar kommer varannan att ha fått sin första dos. Och framåt skolstarten så kommer vi att ha nått det här nationella målet. Det är jag ganska övertygad om, att 70% av alla som är vuxna har fått sin första dos. Och det är oerhört viktiga signaler om att nu kan vi snart börja leva som vanligt. Att vi ska få tillbaka våra liv igen. Och i hälso- och sjukvården så är vi ju alltid beredda på att det kan komma nya sjukdomar och att det kan inträffa ett hårt tryck. Och ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv så är ju inte pandemin över för att människor kan återgå mer till sitt vanliga liv. Därför att nu måste vi ju genomföra den uppskjutna vården under pandemin. Så vi kommer ju att ha ett tufft läge framåt i vården. Men det är därför det är så oerhört viktigt att vi ska ge människor sina 4 veckors semester i sommar. Att vi också fördelar bördorna från den uppskjutna vården på alla vårdgivare under hösten och under nästa år. Så att alla hjälper till. Så att de som har haft det som tuffast under pandemin, nämligen i akutvården på intensivvårdsavdelningarna, kan få lite mer av återhämtning. Det är vi skyldiga dem.
Och hur länge
samordning kommer att krävas. Samordning kommer att krävas även ett år framåt, det tror jag.
Hur länge kommer vi ha en vårdskuld i Sverige?
Ja, utifrån pandemin så tror jag att den kommer att betas av under 2021 och 2022. Men då borde vi också se till att Sverige som land skapar strukturer som gör att vi inte har orimliga väntetider och medicinskt farliga väntetider i vården framåt. Det kan väl vara en läxa vi tar med oss så att vi kommer tillbaka till att vi inte bara har en oerhört hög medicinsk kompetens i Sverige när vi jämförs globalt, utan att vi också har fått bort köerna.
Och jag tänker också att vi behöver under tiden, ja, ett år framåt, ett och ett halvt kanske. Jag tänker också att det vi behöver är väl att också förbereda oss. Det här är inte sista pandemin vi kommer att se, det vet vi. Det fanns någon bild av att det kommer inte hit. Jo, det kommer hit för människor rör på sig. Och vi ser ju redan nu att den indiska mutationen tar sig in i Sverige, den också. Så att jag skulle vilja att vi också... Vi måste tänka både kortsiktigt här och nu för att hantera vårdskulden, men förbereda oss för att eventuellt klara nästa pandemi och inte stå där och inte ha gjort en skyddsutrustning och inte ha samverkat och inte ha sett hur vi ska tillsammans lösa en pandemi framöver. Så att man måste hålla bägge bollarna i luften, tror jag.
Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm, moderat, och Sineva Ribeiro, ordförande i facket Vårdförbundet. Stort tack för att ni var med i fredagsintervjun special.
Tack så mycket.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.